Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Ridpodden med Ulrika Lindqvist. I det här avsnittet träffar vi Eva Lundqvist, paradressyrryttare och tidigare medlem i hopplandslaget för unga ryttare.
Du kan komma in här för att vi kan hjälpa oss. Här är det mitt nya stall.
Eva, som ofta kallas Tulle, bor i ett eget hus på sina föräldrars gård i Skåne.
Ja. Hej Daffy! Och Daffy, får du gå i sån tråkig hage då? Ja.
Jag ville jättegärna träffa dig för att... det är så att när jag själv var liten hästtjej, då så hjälpte jag en tjej med hennes ponjer och hon var exakt lika gammal som du var. Och ni tävlade ponny framgångsrikt, båda två. Så jag har sett dig jättemycket genom åren rida. Och sen så hörde jag talas om för ett antal år sedan att du hade varit med om en olycka. Och sen så fick jag också reda på att du ändå har fortsatt med ridningen. Så att idag ska vi helt enkelt prata om hur det är att ta sig tillbaka efter att ha fått en allvarlig skada. Och hur man kan jobba med ridningen fastän förutsättningarna ändras. Så jag tänkte om du vill börja berätta om, för man måste väl ändå börja där någonstans. Att den här olyckan som du var med om för, vad är det nu, 13 år sedan?
Lite mer 13 år sedan.
Kan du berätta vad det var som hände?
Ja, alltså det här har jag bara fått berättat för mig, för jag kommer inte ihåg någonting. Men jag skulle åka och träna för Maria Grätzer. Det var nog 2 veckor innan EM för unga ryttare som då skulle gå i Frankrike i hoppning då. Mm. Jag höll ju på med hoppning då innan.
Och då hade du börjat hoppa stor häst.
Och då lånade jag 2 jättefina hopphästar av Anna Emanuelsson. Jag fick bland annat låna hennes Bubbling Spirit som hon hade ridit världskuppen med. Han var jättegod och gosig.
Och så var ni på väg och skulle då på den här träningen i...
Maria Katsa bor ju i Tygelsjö. Så skulle vi åka ner dit och träna för henne en sista gång. Men vi kom aldrig iväg, om man säger så. På något sätt så fick jag longellinan bakom benen. Så jag slungade som kul. Och sen höll jag kvar i longellin. Det var 2 linor som jag hade. En bakom honom och en som jag ledde honom i.
För ni skulle lasta alltså.
Ja, precis. Mm. Bara för att han var lite finurlig. Och lassarna skulle åka själv. Och så drog han iväg. Och så höll jag kvar, vilket man inte ska göra.
Så du åkte med longellinan och flög med och så upp i luften då, eller?
Mamma såg allting, så hon har förklarat det som att jag gjorde det, ja. Och sen blev det nog att jag så skakades nog hjärnan om. Och sen slog jag i huvudet och fick jag 2 rosenstammar intill. Lillhjärnan bara slog jag tillbaka och sen tuppade jag av då.
Vad hände sen? Alltså hur allvarligt skadad blev du?
Hur allvarligt? Det var nog väldigt allvarligt vad jag har förstått det som. För att i början så frågade mamma och pappa hur kommer det att bli, och läkarna... alltså, ja, det blir nog bra. Och sen var det en dag så sa de att jag kommer vakna, men långsamt. För jag låg i 21 dagar nersövd för att det var för högt blodtryck i hjärnan.
Och då var du var alltså, måste ha varit 20 då när det här hände, eller 21?
Ja, ah, mm. Jag fyllde 21. En månad efter.
Rent fysiskt, hur hade det här påverkat dig?
Det var ju svårt. Alltså min vänster sida funkade ju inte. Man kan väl jämföra det med en stroke ungefär. Att man, alltså man får att det är antingen höger eller vänster sida som blir involverad då oftast. Mm. Så i det här fallet, för mitt fall, så blev det vänster sidan. Om det hade varit höger sidan så hade den kommit igång fortare. För jag är ju högerhänt. Kliar det någonstans så tar jag högerhanden. Men jag kanske hade, jag skulle kanske ha tagit vänsterhanden. Men det är enklare att ta högerhanden. Så går det bara av automatik att man tar den med höger.
Men hur lång tid tog det innan du kunde liksom... Fick du tillbaka talet med en gång? Och liksom din, alltså minnet och sådana saker rent mentalt?
Alltså talet var väldigt tog, så det var väldigt sakta, och det kan ju bli också när jag blir väldigt trött, så blir det sakta och jag får tänka efter och prata lugnt och försiktigt. Men sen så efterhand så har jag ju tränat upp det, för jag är ju lite pratglad av mig. Så och när jag håller lektioner och sånt får jag också prata. Det har hjälpt mig också väldigt mycket. Och sen har jag faktiskt, i början gick jag hos en talpedagog. Och då fick jag lära mig att prata igen och var alla orden låg eller essen och såna grejer. Så jag har lärt mig att är jag trött får jag ta det lugnt när jag pratar.
Det är såklart en väldigt lång historia liksom, hur du har tagit dig tillbaka från det här. Men jag undrar, när var det som du kände att du ville försöka rida ändå?
Det var väldigt tidigt faktiskt. Så jag började väl rida, kanske, eller rida, sitta på en häst ett år efter olyckan, tror jag. Och då var det att vi hade pratat om det. Och mamma och pappa, då måste vi skaffa en snäll, lugn häst som inte gör någonting. Och jag var nej, jag vill rida i Silasco som jag då hade. Hon var en pigg och rädd för allting. Och, men jag hade ju tävlat henne mycket. Och kände mig att henne vill jag rida. Rider jag till henne så vill jag inte rida på någon häst.
Varför kändes det så?
Jag trodde väl att det var ungefär som vanligt. Att jag hade nog inte tanken att det skulle vara annorlunda eller på något sätt. Så jag trodde att jag skulle kunna sitta upp och reda precis som innan. Inget konstigt överhuvudtaget.
Och hur var det då när du väl satt upp?
Det var... Får jag tänka på det så länge sedan. Alltså, det var väldigt kul, kommer jag nog ihåg, att jag tyckte. Men jag tror jag skulle försöka trava. Men jag blev så ledsen och besviken, för det gick inte då. Den gången. Men det var bara på det igen. Så sen började jag, alltså efter många, först skrittade vi runt när någon ledde mig runt. Och sen efter väldigt lång tid så blev det att jag blev fick sitta på en lina runt och trava vad jag orkade då. Fast orken har ju inte varit så problematisk, utan jag har orkat alltid. Jag har haft väldigt bra kondition, om man säger så. Jag har cyklat och tränat på gym, allt vad jag kunnat göra hela tiden. Bara för att försöka hålla mig uppe i trim, eller vad man ska säga.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Det här att du ville upp på hästen igen och sådär och rida igen. Varför var det viktigt för dig?
Jag har alltid ridit i hela mitt liv, ända sedan jag inte kunde gå eller så, när jag var, ja, när jag var liten så satt jag för pappa i hans i sadeln, så jag red med för pappa tävlade och sånt innan. Så blev det ju det, ja, det var väl mest på hästen jag kände mig bekväm och mest som vanligt. Jag tänkte inte så mycket på mitt funktionshinder då när jag satt på hästen.
Du kände dig aldrig rädd liksom, i och med att du inte kunde påverka hästen på samma sätt som tidigare?
Nej, alltså, nej, jag har faktiskt aldrig varit rädd. Jag har litat på hästarna jag har suttit på. Och då är det nog så att de känner det kanske, att jag inte är rädd. Däremot, mamma och pappa har varit livrädda. Men... nej, inte jag. Jag blir aldrig nervös och rädd när jag sitter uppe på hästen. Och det har varit så ända sedan innan. Och även när jag blev skadad också. Så det har inte spelat någon roll. För jag känner mig mest... men jag känner mig fortfarande mest normal. För jag, alltså det är ju så, jag har ju ridit i stort sett i mitt liv. Så det är ju som en normal... grej, eller det blir inget konstigt för min del, tror jag. Men det är väl, ja, det är väl så jag kan förklara det kanske.
Men det här då, du berättade att du ville rida på Isolasco där när du började. Var det henne du fortsatte med? Eller började du med andra hästar sen? Eller hur, liksom, hur fortsatte du med ridningen?
Efter henne så red jag en egen uppfödning, men... sen så red jag också en annan uppfödning av oss, men gillade jag inte så mycket att rida. Och sen så red jag en av våra hopphästar som var lite ung. Sen blev det att vi började leta efter parahästar istället. Bara för att det var folk som kom och frågade, varför satsar inte Tulle på paradressyren och varför gör hon inte det? Och det är väl någonting. Och vi bara var, nej, det vill jag inte. Det vet jag inte. Jag vill bara hoppa igen. Och ja, det vill jag inte dressyra, tänkte jag. Och sen efter ett tag igen, efter, ja, så tänkte jag, ja, varför inte? Jag kanske skulle testa det då.
Hur lång tid tog det liksom innan du började hitta känslan där och finna glädjen i dressyren?
Det gick nog rätt snabbt. Alltså, ridningen fanns ju kvar. Alltså, hur det skulle kännas. Och sen är klart jag har fått träna mycket på ridvägar. För det är mycket annat man måste tänka på i dressyren. Håller hästen rak och även när man lägger våld att man har dem på yttertygen att de är raka där och där, att man inte förböjer dem. Ja, det är mycket sånt. Det är aldrig sånt. Man behöver inte tänka på det i hoppningen. Kanske man behöver också göra när man rider på hinder. Absolut måste man ju det. Men det, alltså, efter jag har tävlat i dressyr så blir jag helt jättetrött i huvudet. Så då blir jag bara helt slö.
Vad är det som gör dig trött med tävlandet?
Det är väl det att det är så mycket runt kring och man måste tänka på banan och allting. Jag får ju tänka på det att jag har fått en hjärnskada ändå, så mitt huvud är lite känsligare än innan, men jag försöker inte tänka på det, men det kommer upp ibland att så är det.
Jag skulle gärna vilja höra om din häst som du framförallt tävlar nu då, i paradressyr. Vill du berätta om honom?
Ja, Donnergraf, han kallas för Pelle. Alltså, han är så förstående och han gillar mig också väldigt mycket, för det syns och det känns. Vi har den... vad heter det?
Kemi.
Ja, kemin, precis. Kemin emellan oss. Han tycker om mig för det märks. Och han tycker om min mamma väldigt mycket också. Det var för hon alltid gör godis kanske en anledning. Och sen när man är väldigt god och trevlig och ja, det finns inget ont. Det enda han inte gillar det när man spänner saljorden. Det gillar han inte. Men sen är han lika glad igen.
Vad betyder han för dig?
Pelle betyder allt för mig. Han är en... Alltså, det är svårt att säga. Men han är allt för mig. Så här, jag älskar verkligen den hästen.
Hur märker du att han gillar dig?
Alltså, man får bara den känslan när man är med honom. Att han, när han kommer fram till en och myser med en och fnular lite i nacken och lite gosig. Och, så alltså, man märker, alltså, det, man känner det på sig, gör man.
Och i själva ridningen, på vilket sätt hjälper han dig? Och på vilket sätt är det som ni passar bra ihop liksom, i själva ridningen?
Alltså de första gången när jag provred honom så mitt vänsterben ligger in till hela tiden. Jag kan inte göra så mycket så då gick han i skänkelvikning hela tiden för att jag låg in till med den. Så han trodde, så gick jag i skänkelvikning hela tiden och tänkte han, ska jag gå så här snett hela tiden? Men sen förstod han att det ska jag nog inte, tror jag, att han upp. Så tänkte jag, jag får hjälpa er lite och rätta till det här, för jag ska nog inte gå så snett hela tiden.
Fantastiskt.
Ja, men sen, nej, han verkar väldigt förstående med det mesta, alltså mina tillkortakommanden jag har. Och det är väldigt svårt att hitta sådana parahästar som ska kunna förstå tillkortakommanden som man har.
Om man tänker utifrån hästens perspektiv när du sitter på. Mm. Vad är det mer än att du säger ditt vänsterben ligger in till hela tiden och påverkar? Är det något, vad är det mer som kanske är annorlunda mot om du skulle sitta och påverka alltså lika mycket med hjälperna?
Ja, det är ju, alltså förutom mitt vänsterben då, så är det ju min vänsterhand också. Men jag får ju lov att ha en liten rem som har blivit, som jag har fått klassificerad. Så att det är en rem som jag sätter i handen och knyter i den lilla öglan i sadeln så att han kan åka upp och ner för högt, där jag kan ha den mera stadigt. Men den sitter ändå inte fast helt och hållet.
För att annars kan det bli för stora rörelser.
Ja, det kan bli det. Men det har faktiskt blivit bättre. Jag har blivit starkare och kan hålla handen mer stilla nu än innan, i vart fall.
Och hoppningen då? Saknar du den?
Ibland saknar jag den när jag ser stora hoppningar och även lite mindre hoppningar. Så att det hade varit kul att hoppa, för jag vet hur det ska kännas. Och jag vet vad man ska göra. Men nej, jag har saknat hoppningen, för jag har alltid varit lite fegis när det gäller hoppningen då. För det syntes kanske aldrig, men det här med dressyren är nog det, jag ska hålla på med.
Det känns så nu.
Ja, verkligen.
Men du hoppade väl 1,50? Hur kan du säga att du är fegis?
Ja, det vet jag att jag bet väl ihop och sen litade jag mycket på hästarna jag hoppade med. Fick jag göra då, men det var väl mer till höga eller stora klasser som man blev lite extra nervös och tänkte, tänk om jag kom fel på det hindret där. Det blir läskigt att hamna fel i sig. Det blir hemskt att hamna fel i den kombinationen. Eller den trippelbarren. Usch, vad hemskt. Tänk, det har vi aldrig gjort mig för nu.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Nu när du och jag träffas här, det är mitt i sommaren. Du kom hem i natt från Nordiska mästerskapen i Finland.
Yeah.
Där du har varit och tävlat med Pelle.
Mm.
Hur gick det?
Jo, det gick väldigt bra. Jag fick en placering i första klassen. Trea kom jag. Och sen red vi Kiren på lördagen. Då tog jag silver i Kiren också. Så det var väldigt kul och väldigt bra.
Medaljerna, det är de som ligger här.
Ja.
Får jag ta upp?
Ja, absolut.
Ja. Men här är ett guld också.
Förlåt. Jag fick guld i lag också.
Här alltså. Och här står det då grade 1B, alltså yeah. grad 1B som yeah. du tävlar i, yeah. i paradressyr.
Alltså inom paradressyr så delas vi in i fem grader. Grad 1A, 1B, 2, 3 och 4. Och 1A har ju mer funktionshinder än de som rider i grad 4. Så jag red i grad 2 innan, men nu rider jag i grad 1B. Men det är i stort sett, de är rätt lika varandra, bara att det är mer övergångar i 1B.
Och här står det freestyle, det är Kiren alltså. Mm.
Precis. Jag hade ju tänkt att jag skulle ta guld i Kiren. Men det blev silver. Det är absolut inte dåligt. Men det var, jag fick silver i Kiren förra året också. Så därför hade jag tänkt att ta hem guldet. Men jag missade en 20 volt. Så blev det var nog det som drog ner procenten där.
Har du någon bild här på dig och Pelle? Jag har inte sett er i... In action. Jag skulle gärna vilja se.
På telefonen har jag från en... Här är en bild. En annan bild.
Han är ju väldigt maffig alltså.
Mm. Vi kan gå ut, jag tror han är ute i hagen. Vi kan gå ut och kolla på honom sen.
Gärna.
Så kan du få se honom och se hur han är som häst.
Hur ser dina mål ut framåt?
Ja, mina mål framöver, det är ju att jag hemskt gärna vill komma med och bli uttagen till EM som går nästa år i Göteborg. Och då vill jag ju väldigt gärna vara med i det svenska laget där. Det är det största för min del. Ja.
Vad krävs för att du skulle bli uttagen dit då?
Träna på vidare mina program så för jag kan få lite högre procent. Träna in allting ordentligt så du verkligen sitter där.
De personerna som du liksom lär känna nu när du är ute och tävlar paradressyr på olika mästerskap och så. Vad har de betytt för dig?
De betyder ju ändå rätt mycket för att jag tycker som vi peppar varandra och oerhört hejar på picka upp varandra, ge varandra små komplimanger hela tiden. Och sånt, det är väldigt betydelsefullt också tycker jag. Det är helt otroligt att se dem rida. Så det är otroligt att se alla rida. Det finns någon i grad 4. Hon är blind. Och hon gör sådana ökningar så man tappar hakan. Man tänker att hästen hoppar över saketet, men nej, hon vet precis när hon ska stanna.
Du jobbar ju som tränare också.
Ja, lite grann. Gör det. Alltså, jag har hopplektioner lite och hjälper till med ryttarna som rider hemma i stället på de andra hästarna. Och, nej, det är väldigt kul att göra det, särskilt när det går bra.
Tack så hemskt mycket, Eva Lundqvist, för att vi fick komma hit och prata med dig idag.
Ja, tack detsamma.
Varje onsdag släpper vi nytt avsnitt av Ridpodden. Börja gärna prenumerera. Och du som vill kolla på film och annat extra material, följ oss i sociala medier. Vi heter Ridpodden.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.